Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.
Podplay.
Välkomna till Tjejpodden.
Det här är podden som ska få alla brudar där ute att må bättre. Jag heter Johanna Blad och jag är journalist och jobbat i jättemånga år med kvinnofrågor. Bland annat gjort kampanjer kring abort och bröstkomplex och så vidare. Vem är du, Amanda?
Jo, jag heter Amanda Lekland och jag är mamma. Jag är behandlare på en ätstörningsklinik och även influencer. Där jag pratar just mycket om ätstörningar, ångest och så vidare.
Ja, svinviktigt. Och i det här avsnittet idag så ska vi snacka om en sjukt viktig sak. Vad?
Det är destruktiva relationer.
Nej, men det är svårt att liksom så här göra det här peppigt och typ så här liksom. För att, alltså, det är inget peppigt ämne, det är ett svindeppigt ämne. Men det är så jävla viktigt att ta upp. Och därför så känner vi att vi måste ta upp det här i vår podd.
Det är det, oavsett pepp eller inte så är det ändå en typ av pepp. Att prata om det här viktiga, viktiga ämnet. För det är så många fler än vad man kan tänka sig. Som lever i det här, eller har levt i det, eller har någon i sin närhet. Som är fast i en destruktiv relation.
Vi kör.
Nu kör vi. Hur har din vecka varit, Johanna?
Jag har haft en otrolig vecka. Nej, men alltså, jag har haft så mycket att göra. Och jag kände ändå att jag var liksom. Nej, men det var ett tillfälle den här veckan som jag kände att jag var på botten av liksom min crazy stressnivå i livet. Och jag såg mig själv utifrån och bara, vem är jag, Amanda? Nej, men snälla rara. Och det här var då. Vi har haft lite problem hemma i badrummet med svart mögel.
Oj.
Att jag hade liksom kommit på så här fogarna. Inte så mycket, men lite liksom.
Mm-hmm.
Och sånt där stör mig. Och då kan jag gå runt och störa mig så länge på det. Och då var det så här, men du vet, mellan två. Jag jobbar hemma nu. Och då mellan två möten så bara fick jag för mig så här. Jag ska liksom hinna gå in här och skrubba badrummet fritt från svart mögel
på typ, typiskt det,
du vet, 10 minuter liksom. Mm. Har man en liksom på lunchen rast, så jag in där och liksom tänker, då kan jag ju duscha sen efter, så jag står liksom naken, drar fram hela det här badkaret, står och skrubbar som en galen människa med munskydd också, för att jag fick för mig så här, nej, men det kanske är farligt att andas in det här, I don't know.
Du tänkte möglet har corona, du bara måste skydda mig.
Exakt. Nej, men jag får ju hjärnspöken, ni som följer mig vet ju att jag blir knäpp av vissa saker, och så då jag står liksom där som en maniac, skrubbar naken svart mögel med ett munskydd. Och efter liksom de här 10 minuterna när jag typ är klar, då vänder jag mig om. Då är ju badrumsdörren öppen, för jag tänker att det är bara jag och min sambo hemma liksom. Då ser jag i hallen ett par skor som inte tillhör mig. Det är ett par herrskor och de tillhör inte min sambo. Då har han liksom fått kompisbesök. Och då har liksom den här kompisen alltså gått förbi mig med badrumsdörren halvt öppen, där jag står naken och skrubbar svartmögel som en galen person med munskydd.
God.
Det är det här som stress gör med mig. Då blir jag en sån här människa, förstår du?
Men gud, vad hände sen?
Nej, det hände ingenting.
Gick du ut och hälsa?
Ja, men nej, jag duckade väl den där tills han gick hem. Jag vet inte. Det var bara det var varit en orimlig vecka för mig.
Oh.
Men det är ju lite anknytning till relationer då, att den här relationen som no more existing med den här kompisen till min sambo. Jag vill ju aldrig mer se honom då efter det här.
Gud, jag förstår det.
Ja, det har ju inte alls med veckans tema att göra, men
nej, men ändå.
Nu frågade du mig om hur min vecka var.
Exakt.
Ja.
Men alltså, gud Johanna, det var en så rolig story. Och nu var vi nu är det ändå så här, du är ju tillsammans med din sambo. Och ni har väldigt en fin relation, vad jag har förstått.
Ja.
Och även jag har ju min man som jag mår väldigt bra med. Men jag kan säga, det har inte alltid varit så. I alla fall inte för mig. Så idag så ska vi prata just om destruktiva relationer. Och jag tänkte också få dela med mig lite av det som jag har varit med om. Men om vi skulle börja med att dra lite fakta kring det här.
14% av kvinnor och 5% av män har någon gång efter 18 års ålder blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad relation. Och 1 av 5 kvinnor och 1 av 10 män uppger att de har utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. Det här är då siffror från en undersökning som är gjord av Nationellt center för kvinnofrid 2014. Alltså hjärtat går ju 1000 bitar.
Mm.
Men för 1 av 5 är kvinnor liksom då som har fått utsatts för psykiskt våld och 14% av kvinnor som utsatts för fysiskt våld. Det låter ju inte så jättemycket, men det är ju skitmycket. För tänk ändå så här, vi är flera miljoner kvinnor i Sverige. Tänk så många 20% av alla de här kvinnorna säger att de har blivit utsatta för psykiskt våld. Ja, precis.
Och som sagt, det här är det som har kommit fram då i en undersökning.
Ja.
Förstår du, alltså mörkertalet?
Ja, och det får man inte glömma, för mörkertalet i det här ämnet är så himla stort.
Mm.
Och det tror jag du som också liksom har personlig erfarenhet kan berätta mer om varför det är så stort mörkertal.
Ja, precis.
Berätta om ditt förflutna. Jag vet ju lite och...
Ja,
ja.
Ja, jag ska faktiskt berätta lite om ett förhållande jag hade för cirka 10 år sedan. Och det här är faktiskt någonting som jag inte har pratat öppet om. Så det är lite jobbigt, men jag gör det. Jag blev tillsammans med en kille när jag var 18 som var lite äldre. Han var väldigt, väldigt charmig och han skulle satsa på mig och han höjde upp mig till skyarna och det kändes helt underbart. Och jag som en osäker 18-åring som har en kille nu som har egen lägenhet, egen bil, eget jobb och liksom sånt. Jag gick på gymnasiet och bodde hemma. Det var ju liksom så coolt. Och jag drogs med i det så fort. Och sen började de här varningstecknarna komma liksom med tiden. I början var det liksom inte så påtagligt för att det smygs in. Och det är det här som är det läskiga med destruktiva relationer. För att personen kan fortfarande vara väldigt, väldigt gullig och charmig mot dig. Men samtidigt liksom slänga in små nedtryckande kommentarer. Behandla mig lite som lilla flickan och... Det började liksom bli mer tydligt att jag mådde dåligt i förhållandet. Jag tror att den första gången som jag verkligen reagerade var när jag hade glömt att byta toarulle. Han blev så extremt arg på mig för det här. Att jag trodde först att han skämtade. Du vet, som man, när man är orimlig. Liksom. Det är så här, det var en sån överreaktion att jag bara, haha. Men han menade fullt allvar. Och jag kommer ihåg att det gjorde mig rädd. Att säga, oj, den här reaktionen var... lite väl stark.
Mm.
Och sen efter det så fortsatte ju såna där typer av saker hända. Alltså om jag hade köpt fel sak på ICA eller om jag hade gjort fel enligt honom. Och som en osäker tjej så var det ju nästan som att jag var så här, ja men det var jag som gjorde fel. Att det var mer i efterhand som jag verkligen reflekterade över det.
Men var det också så här att han kunde... Men uttrycka sig om dig som person, kanske ditt utseende.
Precis,
och sådär.
Exakt. Det är ju typ det som var den största delen egentligen. Att han kommenterade ofta andra tjejer. Typ andra tjejer på tvn kunde han vara så här, shit, hon är riktigt snygg, sexig, det är så där man ska se ut. Han typ tvingade mig att kolla på Victoria's Secret med honom och var så här, pekade ut vilka som var hans favoriter, typ hur jag skulle se ut. Vilket slutade med att det här triggade min ätstörning jättemycket som jag ändå var i just då.
Visste han om att du hade en ätstörning då?
Nej, jag tror inte han fattade det.
Mm.
Jag hade liksom en Victoria's Secret-modell på min mobil som bakgrund. Bara för att hela tiden påminna mig om att det var ju så här det ska vara. Och kunde liksom slänga ur sig mycket kommentarer för att jag ska bli osäker. Typ, det började en ny tjej på jobbet idag. Du skulle nog bli väldigt svartsjuk om du såg henne. Såna kommentarer hela tiden. Och sen kunde han även typ då umgås med henne på fritiden. Men de var bara vänner. Men du vet, bara för att hålla mig osäker hela tiden. Och liksom kämpa för att vara den som han vill att jag ska vara.
Mm.
Och det här har ju faktiskt suttit med mig så länge. Det här är fortfarande det som kan komma att när jag sitter och kollar på tv med min man idag och sen kommer en skitsnygg tjej i bikini, får jag fortfarande den här klumpen i magen att bara shit, han, nu tittar han på henne och tycker att hon är så snygg och jag är inte sån och liksom så. Även om det här var 10 år sedan. Jag har ju kommit väldigt, väldigt långt sedan dess. Och jag tror att det här är ändå en väldigt, det är en väldigt, väldigt stark del i min historia till varför jag är som jag är idag. För att efter det här så lärde jag mig verkligen hur, vad jag är värd och hur jag vill bli behandlad och vad jag inte kommer att acceptera.
Hur kom du ur det här då?
Jag flyttade utomlands och det var liksom lite då jag fick modet till mig, för då var jag ifrån honom. Jag hade mina vänner som kunde stötta mig och jag började se hur beteendet blev liksom värre. Han började följa alla som jag umgicks med där, som han inte känner, bara för att hålla koll på mig och vad jag gör. Han började umgås med mina vänner hemma, för att, som han inte umgicks med innan. Också för att liksom fånga in mig lite. Han ringde min mamma och berättade saker om mig som inte stämmer. Och
han ringde och ljög om dig?
Ja, men precis, för att skapa bråk mellan mig och min mamma. För att han vet att mamma är mig allra, allra närmast. Och till slut tog jag då modet till mig att göra slut med honom. Vilket inte landade väl hos honom. Utan han avslutade det hela då med att säga att du kommer aldrig hitta någon som mig. Du kommer aldrig hitta någon som älskar dig som jag gör. Ingen så framgångsrik som jag, ingen så snygg som jag. Du kommer vara ensam och du kommer sitta där och ångra dig. Det här var ditt största misstag.
Man bara, gubben, när du säger så där så... Ja. Det kan inte vara tydligare att jag kommer hitta någon bättre.
Exakt. Och jag tror att det var den här distansen som fick mig att förstå vad det var som pågick. För att när jag också lärde känna de här nya människorna som inte hade träffat honom, då blev de så här, oh, herre, det är någonting som inte stämmer här. Och det fick mig verkligen, det där sista meddelandet var så här, okej. Det här var det bästa beslutet jag någonsin hade kunnat göra. Jag och min kompis satte på Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together, och bara dansade och hoppade på sängen för att jag var liksom, jag var ute.
Fy fan, vad vidrigt, Amanda. Alltså jag blir... Åh, jag blir förbannad. Han har varit här och gett honom 2 punktsparkar och en rak höger. Jag blir så här... Fan! Alltså vilka vidriga människor det finns, ärligt talat. Det är så himla onajs. Men, och du skrev om det här på din Instagram igår. När vi bara... Vi typ mässade om det här och jag bara... Men lägg ut och se vad folk säger så här. Vad du får in för berättelser.
Precis, och... Det var helt sinnessjukt.
Kan du inte läsa några?
Jo, jag ska göra det. Jag har alltså fått in meddelanden från följare som då är anonyma. Är fast i en väldigt destruktiv relation just nu. Gift med en man sedan 4 år tillbaka. Vi har varit tillsammans i 8 år. Vi har 2 barn och hus. Det har visat sig senaste tiden att min man är inte den jag trodde att han var. Han har varit otrogen mot mig flera gånger. Han kan inte ta ansvar för sitt beteende och han är manipulativ. Han gör sig själv till ett offer. Han vill inte skiljas men orkar heller inte att försöka med terapi för att rädda vår relation. Jag går sönder inombords och vet inte vad jag ska göra. Hur gör man? Vad gör man? Har varit i en destruktiv relation innan där jag blev psykiskt misshandlad. Trodde jag hade lärt mig någonting, men tydligen inte. Han satte mig på pedestal. Jag kände mig vackrast i världen, ett tag. Sen kom svartsjukan krypandes mer och mer. Efter en kväll ute, när jag pratade för mycket med min bonusbror, så gav han sig på mig fysiskt. Han tog en stol och slog mig blodig. Jag ringde polisen när han väl lämnade lägenheten och han är nu dömd för grov misshandel. Känner mig stark efter det. Men så besviken på rättssystemet, blev bara böter för honom i slutändan. Inte så mycket heller för den delen, och då var han ändå dömd tidigare.
Åh, herregud. Herre jävla gud, jag blir helt, man tappar orden.
Det är så, så hemskt och jag var inte alls beredd på den här responsen.
Men, och en sak som jag skulle vilja att du svarar på, för att jag vet att den här frågan kommer komma när vi lägger ut det här avsnittet sen.
Mm.
Då kommer det komma någon så här liten människa och säga så här, men varför lämnar inte kvinnorna då om de är med partners som beter sig så här. Mm. Vad skulle du svara på det, Amanda?
För det första skulle jag säga att skuldbelägg aldrig kvinnan. För det är inte kvinnans fel.
Nej.
Har man inte levt i ett destruktivt förhållande så förstår man inte hur manipulation kan påverka en. Det är inte bara att lämna. Och det kan oftast vara så mycket mer inblandat som man inte har en aning om. Så den där frågan är bara så här, du vet ingenting om det här. Så att bara lämna, det är inte alltid så.
Nej, alltså 100% inte. Verkligen. Och också viktigt att säga till alla som lyssnar så här att det är aldrig ditt fel. När man har en partner som beter sig manipulativt, får en att må skit och liksom kontrollerar en på det här viset och är våldsam fysiskt eller psykiskt, det är aldrig ditt fel. Och du är inte ensam i att uppleva det här. Och det finns hjälp att få.
Precis.
Det är verkligen jätteviktigt. Och jag kan nämna också att om man lyssnar på det här och känner att man skulle behöva söka sig någonstans, så om man är upp till 20 år, så kan man gå in på ungarelationer.se som kan ha bra hjälp. Liksom. Eller så kan man också vända sig till kvinnofridslinjen. Det kan man googla på. Eller kvinno- och ungdomsjourer. Kanske via Unison. Ett bra ställe att liksom gå via. Det suger ju att det är så här där ute. Och att det är så här, drabbar kvinnor alltid mest. Liksom.
Ja.
Det är klart att det finns killar som också upplever att de är i destruktiva relationer. Men det är inte långt lika vanligt som för kvinnor.
Det som jag såg liksom var ett tydligt spår i alla de meddelanden var verkligen så här, våga. Våga prata om det, våga liksom på något sätt sträcka ut en hand för att få hjälp. För att som sagt, att bara lämna är inte lätt. Utan så här, börja prata om det. Börja sök hjälp. Börja liksom försöka komma dit för att kunna ta det iväg. Och oavsett hur omöjligt det känns och hur dåligt man kanske väl mår när man har lyckats ta sig därifrån, så kommer det i slutändan alltid bli bättre.
Vad fan, vi ska ju ha någon slags lösning på det här. Vi har ju som en sån punkt varje avsnitt. Det här är vår lösning. Man bara, vad fan finns det för lösning? Utrota alla de här idioterna.
Det hade ju varit den största och bästa lösningen egentligen.
Nej men ärligt, vad fan? Nej men, vad ska vi göra åt det här då? Alltså vad gör man?
Alltså vad gör man? Alltså egentligen så tycker jag att det är så himla viktigt att vara, som vi gör nu, prata om det. Prata öppet om det. Prata med liksom någon du känner. Bara liksom lyft ämnet, för och det är
också,
så viktigt.
Också så här, lyssna in, fråga dina nära och kära. Så här, har du varit med om det här någon gång? Har du sett de här tendenserna någonstans? För ju mer vi pratar om det, desto mer kommer alla se att det kommer blottläggas, själva problemet. Och då kommer det komma upp till ytan hur vanligt det är.
Precis.
Och då kan vi också kanske sätta in bättre insatser i politiken och allt det där. Liksom, ni vet ju, så fort man börjar prata om någonting så kan man hitta en lösning på det.
Ja men precis, det du säger nu är så himla viktigt. För när man är mitt i ett sånt här destruktivt förhållande så är det ofta att man inte förstår det. För att man är manipulerad. Och då kan det vara så himla viktigt, just som du säger, att folk runt omkring en pratar. En vän kanske sträcker ut en hand och sådär. Så att du pratar om det kan hjälpa någon i din närhet.
Mm.
Som kanske inte ens är medveten om vart man sitter.
Men också skulle jag säga typ att vi skulle behöva prata annorlunda om kärlek. Alltså så här, vad är respektfull, sund kärlek? Vi målar ju upp någon slags så här romantisk bild av vad kärlek är, som egentligen är helt skevt. Typ Twilight. Man bara så här, snubben vill checka upp henne. Alltså han står så här utanför fönstret och bara tittar på henne rakt in i månljuset. Och sen ibland klättrar han in genom fönstret och sitter på sängen och bara väntar på henne. Man bara, det är så jävla creepy egentligen.
Man bara, red flag.
Det är verkligen. Och du tänkte ju på The Notebook.
Ja, jag kollade på The Notebook för inte så länge sedan. Och det är en sån här ikonisk kärleksfilm som man bara sa, den är så romantisk. Och jag kollade på den här och bara, gud vad mysigt. Men sen insåg jag bara, what is happening? För att då är det alltså att den här killen då, han...
Som för övrigt spelas av Ryan Gosling.
Precis.
Jordens snyggaste människa, ursäkta.
Exakt, det ska vara så här, han vill man ha. Han klättrar då upp i en karusell, hotar med att släppa taget, alltså hotar med att ta livet av sig om hon inte går ut med honom. Om inte hon accepterar en dejt. Men hon vill inte. Men han följer efter henne och dyker upp på alla ställen hon är tills hon går med på att träffa honom. Vilket också är så här, vad är det för beteende?
Nej, men man bara, ursäkta. Alltså det är så superstalker.
Ja, och det här är något, det här är liksom en av våra största kärleksfilmer. Förstår ni då hur det är vi ser på kärlek?
Men det är ju hemskt, för att man tycker liksom att det är romant. Eller jag vet inte. Eller man, det är som du säger, man har ju den bilden av att man har sett filmen och alla pratar om, åh men den är så fin typ.
Ja, för när jag tog upp det här med dig, du bara, åh Notebook, det är en av mina favoritfilmer. Ja, jag bara, nej nu Johanna. Nej. Vad ska jag berätta för dig?
Sen när vi börjar prata om det, jag bara, men gud, jag är helt hjärntvättad.
Precis.
Alltså, och det här tror jag någonstans också gör att vi typ så här, inte kanske är lika vaksamma på vissa varningssignaler och sånt där. För att det är svårt att se skillnaden mellan vad är romantiskt och vad är helt jävla sinnessjukt.
Ja, för det är som en tunn, tunn gräns däremellan.
Ja.
Men vilket, det är precis så det är också i såna här relationer. För att det inleds ofta med extremt mycket charm och uppmärksamhet. Mm. Vilket så här sakta går över till någonting kontrollerande.
Mm.
Så det här är liksom, det visar ganska tydligt på hur det faktiskt ser ut.
Ja, men och därför skulle vi nog behöva snacka lite mer i, överallt om så här, vad är egentligen romantiskt?
Precis.
För riktig romantik, alltså måste man ändå säga, det handlar ju ändå om respekt. Alltså att man så här, är men en jävligt nice person som kan liksom fan respektera en, få en att känna sig som queen of the world.
Ja, och respektera ens gränser.
Ja, absolut. Och som inte så här får en att känna sig dålig för att man säger nej. En som uppmuntrar en till att man är svinball vad man än har på sig. En som liksom lyfter en istället för att begränsa en.
Exakt. Någon som vill att du ska thrive och inte liksom isolera dig, få dig att känna dig otillräcklig.
Ungefär som du gör med mig.
Ja, exakt.
Det är äkta kärlek, Amanda.
Ja, vår relation alltså.
Det är äkta kärlek.
Wow.
Men du sa en jättebra grej, Amanda, om det här med att hur ska man se på kärlek då? Alltså hur ska man veta så här, men detta är en sund relation?
Ja, för jag har ju gått i terapi på grund av det här. För att liksom så här, hitta mig själv i så här, vem är jag i ett förhållande? Och en sak som jag verkligen har tagit med mig därifrån är en grej som jag insåg. Och så kom jag hem till min man nu och sa så här, det här är den finaste komplimangen som jag kommer kunna ge dig. Och det är att jag behöver inte dig. Det låter konstigt, men jag vill ha dig. Jag vill vara med dig, för du tillför något till mitt liv. Men jag klarar mig själv. Vilket är så här, man ska inte tänka som att en halv plus en halv blir en hel. Utan vi ska vara en plus en, och vi lever ihop. Det är liksom, man ska, ja, förstår du vad jag menar?
Ja, men jag får rysningar just nu när jag hör dig prata så här.
Så,
nej men alltså det här är så jävla, du sätter liksom fingret på exakt det som är så jävla viktigt att ta med sig. Att så här, man, alltså kärlek behöver inte vara så här, jag kan inte andas utan dig.
Precis.
Det kan också vara att man känner så ibland, men att man ändå, man andas själv.
Ja.
Man kan simma själv. Som alltså Anna Diaz sjunger, min absoluta favoritartist. Nej, men man kan det, men man känner ändå en stor passion och väldigt mycket kärlek till sin partner.
Precis.
Och det är sunt.
Man väljer den personen istället för att behöva för ens överlevnad.
Mm. Det är så jävla fint. Med de orden känner jag att vi liksom skickar ut så mycket kärlek vi kan genom mikrofonerna här till alla som lyssnar. Oavsett vilken relation man är i, oavsett var man kommer ifrån eller kommer gå in i, kom ihåg ditt eget värde.
Du är värd allting.
Mm. Jävligt fint.
Ja men Johanna, det här avsnittet har känts så otroligt viktigt. Och det har faktiskt varit väldigt skönt för mig att lätta på mitt hjärta.
Mm.
Och jag hoppas att det kan inspirera någon annan att också berätta sin story.
Mm.
Och så vill jag verkligen bara säga att jag har kommit ut så mycket starkare på andra sidan. Jag lever med en underbar man och jag har en liten bebis. Och det löste sig.
Det alltså går.
Så här, det går. Så länge du vet ditt värde och att du står på dig själv. Och det finns bättre tider framför och det finns hjälp att få. Jag vill bara liksom så här, sända ut det budskapet.
Mm. Tack för att du vill berätta det här. Alltså det är därför jag inspireras så mycket av dig, för att du är så jävla stark.
Tack så jättemycket, det var jätteläskigt.
Ja, jag förstår det.
Ja.
Och det här är nog ett av de tyngsta avsnitten som vi har gjort hittills.
Det kan man lugnt säga.
Ja. och kanske kommer bli ett av de tyngsta avsnitten också på typ säsongen. Men så otroligt viktigt, och tack för att du delade med dig.
Tack själv.
Du är bäst, och ni som lyssnar också.
Ni är bäst.
Glöm inte att gå in och följa oss på tjej-podden på Instagram.
Och följa Amanda Lekland.
Och johanna.blad.